I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Giv oss, o Gud, din ande god, som på din väg oss leder. Upplyser, styrker, håg och mod, och nådigt oss bereder. Att vi ditt ord må rätt förstå, och oss därefter ställa så, att ditt namn alltid helgas. Vi prisar dig, o Fader kär, vid dig, o Jesu ära. Dig helge an som trösten är, vi lika lov hembära, som det i alla tider skett, och ännu sker i evighet. Vi sjungar där till amen. Tack, Herre vår Gud, för din stora nåd och barmhärtighet som du bevisar oss dag efter dag. Tack att du inte räknar med oss efter våra synder, utan i nåd och barmhärtighet. Och att du har sänt oss din egen älskade son till en frälsare. Och att du genom din gode helige ande vill föra oss till honom, till Jesus, visa på honom, peka på honom. Att vi i honom skulle finna allt det som vi behöver till liv och salighet. Ja, Herre, ge oss också nu denna stund din gode helige ande till upplysning, till vägledning och till att kunna rätt förstå ditt ord och oss därefter ställa så att ditt namn alltid helgas. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte läsa en av evangelietexterna på annan dag pingst. Och den är hämtad ifrån Johannes evangeliets 12:e kapitel. Och det är verserna 44 till och med 50 i Jesu namn. Men Jesus ropade och sade: den som tror på mig, han tror inte på mig, utan på den som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser den som har sänt mig. Så som ett ljus har jag kommit i världen, på det att var och en som tror på mig icke må förbli i mörkret. Och om någon hör mina ord och icke håller dem, icke dömer jag honom. Ty jag har icke kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Den som förkastar mig och icke mottager mina ord, han har en som dömer honom. Det ord som jag har talat, det skall döma honom på den yttersta dagen. Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig, han har bjudit mig vad jag skall säga och vad jag skall tala. Och jag vet att hans bud är evigt liv, därför vad jag talar, det talar jag så som Fadern har sagt mig. Amen. Herre, giv att ditt ord oss lyser så att vi i mörkret icke går, men genom denna jordens jämmerdal vi må vandra till din himmelska fröjdesal. Amen. Här säger Jesus: så som ett ljus har jag kommit i världen. Och det är ju ofta i vår bibel som vi finner att när det talas om ljus så är det frågan om frälsning. Ljus förknippas ofta med frälsning. Och det är frågan om hopp och glädje. Och det är just genom detta ljuset som han är, så som ett ljus har jag kommit i världen, säger Jesus. Människan, sådan hon är av naturen, så vandrar hon i mörkret. Och vi kan se lite tidigare här i samma kapitel där Jesus talar om detta också. Han talar till människorna om ljuset och mörkret. Där i den 35:e versen där han säger: ännu en liten tid är ljuset med er. Vandra medan ni har ljuset, att mörker inte må överfalla er. Och den som vandrar i mörkret, han vet inte vart han går. Så är det med den naturliga människan som vandrar i mörkret. Hon vet inte vart hon går, vart vägen leder. Hon är blind för detta. Och det hör ju samman med det som Jesus också sa vid ett tillfälle, att om en blind leder en blind, så faller de båda i gropen. Den ena människan, sådan hon är av naturen, blind och vandrar i mörkret, kan inte heller visa den andra människan till ljuset. Och det är ju så med den här vandringen i mörkret som den naturliga människan vandrar. Den leder till ett evigt mörker. Fortsätter hon på den vägen, så hamnar hon i det eviga mörkret. Och vad är det? Jo, det är ingenting annat än helvetet. Det är mörkret utanför. Det är att bli förvisad till den eviga förtappelsen, till mörkrets boning. Och det är ju ingen som har talat så allvarligt och strängt som Jesus själv om förtappelsen. Och hur det är där, då han talar om den eld som aldrig utsläckes och masken som icke dör. Vi vill gärna liksom mildra det där och liksom ändra på det, att det är nog inte så farligt med fördömelsen. Men Jesus har sagt oss hur det är. Det är en eld som inte utsläckes. Och det är där, det är en plats där masken inte dör. Det hjälper inte om vi människor försöker att liksom ta bort detta. Förneka det, att det finns ett helvete. Det är ändå en verklighet. För Guds ord undervisar oss därom. Och det behöver människorna bli upplysta om. Den oomvända människan ska inte invaggas i säkerhet, utan det ska sägas klart ifrån vart vägen bär. Det bär till helvetet om du inte är född på nytt, om du inte tror på Jesus och är införlivad med honom och är med på vägen. Så bär det till helvetet. Det är detta som måste klart sägas ifrån. Och det bör sägas också i de kristna leden. För det håller på att bli så att nästan ingen snart verkligen tror på helvetet och vad det verkligen är. Och det talas inte mycket om helvetet i förkunnelsen. Men Jesus gjorde det själv. Och han varnade för det. Detta förskräckliga att hamna i den eviga elden, som inte är tillred åt någon människa, utan som är tillred åt djävulen och hans änglar. Det är Guds vilja att alla människor ska bli frälsta. Han har inte bestämt någon till vrede eller till att hamna i förtappelsen. Det är inte så som somliga riktningar menar att han har utvalt en del till att gå förlorade. Nej, visst inte. Han har öppnat möjlighet för varje människa att bli frälst och salig. Men helvetet, är en verklighet. Och vi ska också här lite senare nämna något om vad som är orsaken till att människor går förlorade. Det behöver alltså sägas klart ifrån. Vart den vägen bär, som är en olycksväg. Och då det är som det står här, den som vandrar i mörkret, han vet inte vart han går. Men det ska också sägas till alla människor att ingen behöver gå förlorad emedan ljuset har kommit i världen. Ljuset har kommit i detta förfärliga mörker, i detta töcken som var i världen och som är i människors hjärtan, där inte Guds ord har fått lysa in och det sanna ljuset har blivit uppenbarat. Ljuset har kommit i världen. Det är det Jesus vill säga oss här idag i denna texten. Så som ett ljus har jag kommit i världen. Och det är att var och en som tror på mig inte må förbliva i mörkret. Han säger också klart här, Jesus, att han är Gud. Han är sänd av Gud. Han är Gud själv. Gud av Gud. Född av Fadern i evighet. Född och inte skapad. Men han är också sann människa. Född av jungfrun Maria. Då han kommer i världen så blir han människa. Då blir han en av oss. Och han kommer, det står så i en psalmvers. Han kommer till vår frälsning sänd. Och nådens sol av honom tänd skall sig ej mera dölja. Nådens sol har gått upp här på jorden. Och morgonstjärnan talas det också om, som har uppgått och lyser i mörkret, så att det finns hopp för oss människor. Vi behöver inte vandra på mörkrets väg, utan vi kan vandra på ljusets väg och komma till det land som är ljusets land, det eviga ljusets land. Tänk dig Guds vilja. Därför har Jesus kommit. Guds son har kommit i världen. Och det är så stort detta som står här i den 47:e versen i vår text. Att om någon hör mina ord och icke håller dem, icke dömer jag honom. Ty jag har icke kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Tänk, han har kommit för att frälsa världen. Och det är precis detsamma vi möter i Johannes 3:e kapitel. Där har vi de väldiga orden. Det är också några av texterna för den här dagen som är hämtade ifrån Johannes 3:e kapitel. Och där har vi dessa väldiga orden, ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom icke må förgås utan ha evigt liv. Och så i den 17:e versen, ty icke sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan på det att världen skulle vara frälst genom honom. Här står det på två ställen, världen. Ty så älskade Gud världen. Vi har väl förstått vad det innebär. Denna lilla bibel som det brukar kallas, Johannes 3:16. Vad det innebär när det står världen. Så älskade Gud världen. Det står inte, så älskade Gud de troende. Eller de som har vänt om till Gud, de som har gjort bättring. Eller de fromma och gudfruktiga som är noga med lagens bud. Nej, det står, så älskade Gud världen. Och ibland när jag försöker tala över den versen lite grann så brukar jag ställa några frågor. Vad är det för ett verb här? Jo, älskade. Det är någon som älskar. Vem är det som älskar? Det är Gud. Och vad är det som han älskar? Vad är det som är objektet i den här satsen? Jo, det är ju världen. Och det är förunderligt. Det är vi här som sitter här den här stunden. Det är vi som hör till världen i denna bemärkelsen. Och som Luther säger, ta dig om näsan eller i din barm och känn efter om du är en människa. Då är du en av världen. Och så får du ta till dig de här orden, ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son. Det var inte en värld som var värd att älskas av Gud. Nej, långt ifrån. Men sådan är Guds kärlek. Sådan är Guds kärlek. Så älskade Gud. Så högt älskade han världen att han gav sin enfödde son. Vi kan inte fatta det. Det är väl Rosenius som brukar citera en gammal lärare som sa ungefär så här, att han hade försökt att utgrunda varför Gud älskade. Hur kunde han älska? Men han kom inte längre än dithän. Att han älskade, därför älskade han. Längre kunde han inte komma när det gällde att utgrunda denna Guds kärlek. För den är outgrundlig. Så älskade Gud världen. Och så detta i den 17:e versen. På det att världen skulle vara frälst genom honom. Och det är det vi har också i vår text. Världen skulle bli frälst. Det skulle ske en frälsning, en världsomfattande frälsning och förlossning. Det var därför han hade kommit. Och då kan vi ställa frågan, hur gjorde nu Jesus inför detta? Återvände han till himmelen utan att ha fullgjort sitt uppdrag? Nej, förvisso inte. Han gjorde detta som var sagt. Han skulle frälsa världen. Världen skulle bli frälst genom honom. Vad betyder detta? Jo, det betyder det som sades då efter Jesu födelse om honom. Då han skulle få namnet Jesus. Ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder. Ja, men där var det väl ändå de troende eller några vissa och enstaka som han skulle frälsa från deras synder. Nej, folket där, det är världen. Det är hela släktet som är återlöst. Han skulle frälsa dem alla från syndens stora skuld och dom, fördömelsen. Därför måste han bli människa. Därför att skulden måste utkrävas av en människa, av mänskligheten. Därför måste han, Guds son, bli en människa. För att, som det står, Gud skulle kunna fördöma synden i köttet. Det måste drabba en människa. Därför säger han också, Messias, en kropp har du givit mig. Det var nödvändigt. Det skulle bli ett straff över honom som var ställföreträdaren, som gick i vårt ställe, som var sann Gud och sann människa. Men då skedde detta som står där hos profeten Zakaria i det tredje kapitlet. Jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. På en enda dag. Det var en stor dag, Golgatadagen. Tänk att det kunde ske så mycket under de där timmarna när Jesus hängde på korset. Särskilt i timmarna mellan den sjätte och nionde timmen. Då det kom mörker där över jorden. Och då led Jesus där inför sin himmelske fader. Då led han det straff som du och jag skulle ha lidit. Men efter det så kunde han säga, det är fullkomnat. Det är färdigt. Så anbefaller han sig i sin faders händer. Och ger upp andan. Och det betyder då också att han genom sin död besegrade dödens makt. För han blev inte kvar i döden, han uppstod ifrån de döda. Och i och med att synden var borttagen, utplånad, så hade döden miss sin udd. Nu är det så också för oss. Det predikas för oss nu att döden har miss sin udd, sin spets. Då synden är borttagen. Då har inte döden heller väldet över oss. Om vi håller oss till Jesus, till frälsaren. Utan dödens makt är bruten. Och jag läser från Jesaja 25 kapitel om det stora gästabudet där på Herrens berg från den sjätte versen. Och Herren Sebaot skall på detta berg för alla folk göra ett gästabud med feta rätter, ett gästabud med starkt vin, ja, med feta märgfulla rätter, med starkt vin väl klarat. Och han skall på detta berg tillintetgöra det dok som höljer alla folk, och det täckelse med vilket alla folkslag är övertäckta. Han skall tillintetgöra döden för alltid. Lägg märke till det. Döden är besegrad. Och Herren skall avtorka tårarna från alla ansikten. Och skall taga bort sitt folks smälek överallt på jorden. Ty så har Herren talat. Och går vi till Hebreerbrevet. Så talas det där om detsamma. I det andra kapitlet. Verserna 14 och 15. Då nu barnen har samma kött och blod, blev och han dess likes därav delaktig, på det att han genom döden skulle tillintetgöra den som hade döden i sitt våld, det är djävulen, och på det att han skulle göra alla den fria, som hela sitt liv igenom av fruktan för döden måste vara trälar. Alltså han skulle helt och hållet tillintetgöra djävulen som hade döden i sitt våld. Så talar skriften. Och vi kan gå till första Johannesbrevets tredje kapitel. Och den fjärde versen. Var och en som gör synden Han överträder och lagen, och synden är lagöverträdelse. Och ni vet att han uppenbarades på det att han skulle borttaga våra synder. Så står det. Han skulle borttaga våra synder. Och synd är inte i honom. Och i den åttonde versen, och den sista delen, står det: för den skulle uppenbarades Guds son, att han skulle nedslå djävulens gärningar. Det är alltså en verklighet. Och vi ser att det är mycket som ligger i detta. Att han skulle frälsa världen. I det att han har utplånat synden. Han har besegrat döden. Och han har besegrat honom, till intet gjort honom som hade döden i våld. Det är djävulen. Han skulle nedslå djävulens gärningar. Det är alltså inte så lite som ligger i detta. Som säger som Jesus. Att han skulle frälsa sitt folk ifrån deras synder. Han skulle frälsa människosläktet. Men då kommer ju frågan, blir då alla människor saliga? Nej, vi ser det också av vår text. Och då ser vi där i den 48:e versen. Där det står att den som förkastar mig och inte mottager mina ord, han har en som dömer honom. Det ord som jag har talat, det ska döma honom på den yttersta dagen. Alltså den som förkastar honom. Det är den det går olyckligt för. Om man förkastar frälsaren. Om man förkastar den frälsning som redan har skett. Det går alltid olyckligt om man förkastar det som Herren har talat i sitt ord. Vi kan tänka på konung Saul. Det heter om honom att han förkastade Herrens ord. Och det blev hans olycka. För han handlade emot Guds ord. Och han handlade istället efter förnuftet. Det var ju av Herren befallt att allt skulle ges till spillo som de hade tagit från amalekiterna i en strid. Men det gjorde de inte. De sparade en del och de tänkte offra det till Herren. Men det hade inte Herren sagt. Han hade inte befallt det. Och det är alltid farligt att göra emot det som Herren har sagt och befallt. Det gäller också, och i all synnerhet, salighetsvägen. Då säger profeten Samuel till Saul: eftersom du har förkastat Herrens ord, har han också förkastat dig. Och du ska inte längre vara konung. Och då säger där Saul hur det var. Hur det egentligen hade gått till. Då han säger: jag fruktade för folket och lyssnade till deras ord. Det är det som är ödesdigert för oss människor. Att lyssna till folket, till andra röster än Herrens ord. Då går det illa. Det är mycket av det i våra dagar. Att man lyssnar till folket. Istället för att lyssna till Herren. Vad Herren har sagt. Och bli vid det som Herren har sagt. Bli vid hans ord. Även om det stöter emot vårt förnuft och förstånd. Och vi kan inte fatta detta när det gäller den objektiva frälsningen och förlossningen i Jesus Kristus. att hela världen i det avseendet är frälst och synden är utplånad och döden är besegrad och djävulens makt är bruten, för vi ser det annorlunda. Det synes annorlunda, men Guds ord säger det, att det är så. Det låg i Jesu verk för världen. Och må vi då hålla oss till det som han har sagt. Inte förkasta hans ord, utan ta på allvar allt vad han har sagt. Det gäller också lagens ord, att inte förkasta lagens ord. Lagen som ska ge oss en tillstoppad mun och som talar om för oss hurdana vi är och hurdan Gud är i sin helighet. Men evangelium som talar om alltings upprättelse i Kristus Jesus, vår frälsare. Det var en sångförfattare som hette Anders Nilsson. Han dog 1912, men han hade också rest här i Norge, vet jag, predikat. Och han skrev i en sång några ord som sen kom att bli satta på hans gravsten där nere i Åstorp i Skåne. Där det står att upprättelsen är större än fallet, Gud ske lov. Alltså upprättelsen i Kristus är större än fallet. Det överväger. Guds nåd är så överflödande och så väldig över oss i Kristus, så att det räcker till för den djupast fallne. Och då får vi ju varje dag trösta oss med detta, då vi ser och erfar vårt eget elände i vårt eget onda kött. Ja, men upprättelsen i Kristus är ju större. Det gäller mer inför Gud än vad våra synder gäller. Både när det gäller våra synder och våra allra bästa gärningar och allt detta, så har det inte sådant värde inför Gud på något sätt som upprättelsen i Kristus. Vi får hålla oss till det, inte förkasta det. Inte genom egen rättfärdighet förkasta vad Guds son har gjort för oss. Det är också en fara att förtrösta på sig själv, sin egen fromhet, eller på sin omvändelse eller något liknande, så att det får bli själva trösten. Nej, då har man förtrampat Guds sons blod. Och det vet vi att det ska man inte göra. Det fick inte förtrampas, påskalamsblodet. Det fick inte strykas på tröskeln där i husen där israeliterna bodde. Det skulle strykas på dörrposterna och det övre dörrträet, men inte på tröskeln. Det fick inte trampas på. Och man kan förtrampa Guds sons blod om man inte tar vara på det. Och det säger oss Hebreerbrevet mycket allvarligt i det 10:e kapitlet, där det heter från den 28:e versen att den som brutit Moses lag, han måste utan barmhärtighet dö på 2 eller 3 vittnens intyg. Hur mycket värre straff menar ni skall inte då den anses förtjäna som har förtrampat Guds son och för orent aktat förbundets blod, genom vilket han har blivit helgad, och som försmädat nådens ande. Och i den 31:a versen står det: det är förskräckligt att falla i den levande Gudens händer. Det är då man drar över sig Guds vrede, genom att förtrampa blodet som är utgjutet till syndernas förlåtelse. Det är därför det sägs också så mycket här i Hebreerbrevet, denna uppmaning och förmaning: idag om du hör hans röst, så förhärda inte ditt hjärta. Det var ju det som var olyckan för israeliterna, det har vi hört här dessa dagar. Att det var otron. Det var föraktet för Guds ord som blev orsaken till att de föll i öknen. Och så tages det fram som ett varnande exempel i Hebreerbrevet på flera ställen där. Och förmaningen att inte vi också skulle handla på samma sätt som dessa gjorde. Att de genom sin otro inte fick inkomma i vilan. Där ser vi också att den fördömande synden, brukar vi säga, den enda fördömande synden är otron. Bortoblivandet. Rosenius talar så mycket om detta. Han talar om det som har skett. Till exempel i dagbetraktelsen för den 31 mars. Den kan ni väl utan till, hoppas jag. Det talas om denna förlossning som är skedd, som tillhör varje människa. Du må vara hur dan du kan, så är dina synder förlåtna, utstrukna, i havets djup kastade. Detta skedde i Kristi dödstimma. Det är det som har skett. Och hur är det man går miste om det? Jo, genom sitt bortoblivande. Genom att bli borta, inte komma, inte ta emot. Inte värdera Jesu blod. Utan förkasta det. Det är släktets olycka att man förkastar Herrens ord. Samtidigt säger Rosenius att de flesta människor känner inte vårt släktes historia. Vad som har skett för oss i Kristus. Det är för dolt. Men det bör hållas fram. Så som det enda som har värde inför Gud. Vad som har skett i Kristus för världen. Ja, så skriver också Hebreerbrevets författare. Så beaktansvärt i det andra kapitlet. För den skull bör vi så mycket mer akta på det som vi har hört. Att vi inte till äventyrs går förlorade. Det må vi ta som ett avslutningsord här den här stunden. Då vi har samlats omkring ordet. Och då vi har hört så mycket Guds ord. Och som vi också har gjort tidigare. Att vi må akta på det som vi har hört. Att vi inte till äventyrs går förlorade. För det är ordet som i vår text sägs. Det är Herrens ord som ska döma oss på den yttersta dagen. Det ord som jag har talat. Det ska döma honom på den yttersta dagen. Där ser vi hur noga det är med Guds ord. I alla dess delar. För det ska döma på den yttersta dagen. Herrens vänner, Jesu vänner. De vill hålla sig till hans ord. De älskar hans ord. De hör hans röst. Han som är den gode herden. De har fåra öra. Vi kan skilja på vad som är herdens röst och vad som är andra röster. De tycker om att höra den gode herdens röst. Är det så också ibland oss att vi har fått kärlek till Guds ord? Vi kan inte undvara det. Vi behöver det varje dag. Vi behöver äta av det. Livnäras av det. Och då ska han också uppfylla sina löften. Att genom ordet hålla oss levande under hela resan ända hem. Så att vi kommer hem och blir bärgade. Och då blir det för detta, för Jesus skull. Det är Jesus som ska ha äran. Salig för intet, frälst utav nåd, efter Guds fasta evighetsråd. Utan förskyllan fick syndare nåd och förlåtelse. Äran, äran, den ska Jesus ha, här på jorden och i himlarna. Han har borttagit alla synderna. Amen, halleluja, amen. Vi tackar dig, Herre, för denna verklighet. Att det är du som ska ha pris och ära för vad du har gjort för oss. Och det du vill uppenbara för oss i våra hjärtan genom den heliga andes verk. Frälsningen är vår Guds som sitter på tronen och lammets. Herre, hjälp oss att se det nu och få se det i evighet. Och få prisa dig i evighet och evighet för den verkligheten. Tack, Herre, för dessa dagar som du har gett oss. Och må du välsigna i fortsättningen också våra vänner här på denna plats och här runt omkring. Så att ordet får uppbygga och hjälpa igenom denna jordens jämmerdal och hem till din himmelska fröjdesal. Hjälp att du inte måtte söka vår frid här, utan i dig alena. Det som är en evig frid. Vi ber för våra nordiska länder, för land och folk, och för våra kungahus och regeringar och riksdagar. Så att om möjligt, Herre, ditt ord blev mer aktat och efterföljt i vårt samhälle. Sänd om möjligt, Herre, ännu en väckelsens vind ibland oss. Måtte det börja med oss. Det måste börja hos oss, Herre. Att det blir angeläget att höra dig till och vandra på din väg. Då är det också mycket annat som får sin lösning. Om du, Herre, verkligen får väcka oss. Och det blir nöd. Och det blir glädje över frälsaren i våra hjärtan. Lämna allt i dina händer. Hör oss och välsigna oss. För din egen skull. Amen.